Det här är Kaliber i P1, Sveriges Radio. Försvarsmakten köpte in avelshundar för i snitt över 200 000 kronor styck. Men hur bra var de framavlade hundarna? Kaliber granskar försvarets hundavel som tar fram tjänstehundar. Bland annat har priserna undersökts på de hundar som köptes in. Nu, i tredje delen av 5 i serien Hundfabriken, tittar reporterna närmare på hur bra hundarna var och hur många som har blivit tjänstehundar.
Vi är i Karlsborg, precis invid Vättern. Här, i en tom gammal militär radiostation ute i skogen, testar polisen schäferhundar. De ska se om hundarna som kommer från bland annat försvarets avelsprogram har det som krävs för att bli polishundar. Flera schäfrar är här med sina hundförare.
Nästa gång nu ska jag trycka upp den och belasta den lite grann. Ja, så vi bygger lite försiktigt så vi inte går på direkt här nu, utan vi ska bygga.
Polisen Bosse Larsson vet hur man handskas med en hund. Han är dressör och jobbar med hundarna genom alla testmomenten.
Det tuggar i vettet när jag trycker upp den här nära handen flera gånger.
Med på testerna är också Magnus Söderberg, som är ansvarig för att skaffa fram hundar åt polisen här på Nationella polishundtjänsten.
Alltså, hundarna är ett fantastiskt arbetsredskap, hjälpmedel för polisverksamheten. De gör otroligt mycket och framförallt räddar de liv. Så att i slutändan kan man säga att det påverkar ju naturligtvis att hitta försvunna människor i tid. Det är ju en sak som är väldigt allvarlig. Som vi definitivt skulle behöva mycket fler hundar för att kunna sätta in i tidigare skede.
Men polisen har svårt att hitta hundar. Trots att Försvarsmakten bedriver ett av världens största statliga avelsprogram på schäfrar och har som mål att stå för hälften av de nya hundar som polisen behöver varje år.
Målet, slutmålet är ju det, men de kommer inte nå upp till det på många år. Och naturligtvis påverkar ju det när man ska ut och göra stora räddningsinsatser. Det tar längre tid att få in hundar till insatser och så vidare. Det är allvarligt. För att de gör ett fantastiskt arbete. Och pratar vi rädda liv så är de outstanding. Det är de.
Du lyssnar på Hundfabriken. En granskande serie från Kaliber. Tredje delen heter Blodslinjerna.
Det bör vara riktiga schäferexemplar. Inga tunna, spinkiga, nervösa och bitska typer.
Sen är ju hund- och hästfolk lite speciella. Det är känslomänniskor, vi arbetar med djur.
Det är någonting som döljer sig här.
Det här är bara, det är bara kladd. Kladd.
De visade tydliga aggressioner även mot folk hon inte kände, och det gör de fortfarande om det är någon som tittar in i hundburen och gör luckan bak. Alltså det märks.
Fodervärden Thomas Eriksson i Umeå. Vi får tag i honom på telefon. Han är vid sin stuga utanför stan och i bakgrunden hörs två numera gamla schäferhundar, 8 och 10 år. Båda har han fått från Försvarsmakten.
Ja, nu morra båda. Hej, Nele.
En av hundarna, Nele, kommer ursprungligen från Tyskland. Försvarsmakten köpte in henne 2009 till sitt avelsprogram. Och tanken var att hon skulle föda valpar. Men Thomas upptäckte problem direkt. Så fort han skulle sopa eller skotta ute på gården till exempel.
Så attackerade han ju handlöst och bet, inte mig som människa, men grejerna man höll i. De hade ju några jäkla aggressionstendenser vid vissa grejer.
Och att para henne, som Försvarsmakten tänkt, det gick inte heller.
Hon högg hejvilt så fort de nöpp fast på ryggen, så De kom aldrig i närheten ens.
Så det blev inga parningar för den här?
Inte en enda. Inte en enda på de åren jag provade. Det var inte ens nära. De handlade upp på ryggen så small det. Det var... Nej, det var inte ens nära.
Försvarsmakten hade betalat mycket för hunden Nele. Omkring 250 000 kronor. Thomas Eriksson minns ett av parningsförsöken.
Den här killen var ganska stor, chefen som ryckte para sig med honom. Ja, två gånger. Den stackars chefen, han hade hål både i läppen och i tungan. Det är klart, det var en missinvestering för försvarsmakten. Det kan man ju lugnt säga.
Nu är vi på väg in i hundgården som ni kommer strax att höra. Och jag har en hundgård här med plats, inomhusplats med 16 gårdar. Och sen har jag 25 gårdar, sommargårdar som man kan ha ute. Du kan komma in.
På en hundgård utanför Kungälv, norr om Göteborg, går Reino Oskarsson och tittar till sitt hundstall. Han har jobbat med hundar i över 30 år.
De var pratglada.
Ja, de är glada.
Sen mitten på 80-talet har han drivit hundskola tillsammans med sin fru. Han har tidigare varit anställd på Försvarsmakten. Men vi är här för att prata om ett speciellt uppdrag som han fick av dem efter att han slutat där. När Försvarsmakten i mitten på 00-talet började köpa in tikar från Europa till sitt storskaliga avelsprogram, så var det här, på hans hundgård, som flera av hundarna hamnade.
De här hundarna som jag hade då för Försvarsmakten, de hade jag här. I den här anläggningen. Totalt så tror jag att det rörde sig om en 20-25 stycken. Nej, det var ju då tikar som kom från olika länder, och framförallt kom de ju från Tyskland, va.
Reino Oskarsson fick betalt av försvaret för att ha de nyanlända hundarna stående hos sig. Men snart börjar han tycka att det är någonting som inte står rätt till.
Och jag var väldigt bekymrad över vad jag såg.
Målsättningen var då att producera de hundar som Försvarsmakten behövde och att bedriva avel. Så vi skulle föda upp 200 valpar per år ungefär. Man räknade med att det behövdes för att tillgodose Försvarsmaktens behov.
I början på 00-talet rådde det en skriande brist på tjänstehundar hos viktiga myndigheter som polisen, räddningstjänsten, kriminalvården och försvaret. Sveriges regering beslutade då att Försvarsmakten skulle dra igång ett storskaligt statligt avelsprogram av schäfrar. Erik Wilson var avelsansvarig fram till i våras. Det var han som bestämde vilka hundar som skulle paras med vilka.
Och vi skulle sedan bedriva ett långsiktigt förbättringsarbete, alltså genetiskt förbättra hundstammen. Så vi skulle skapa då en avelspopulation, en mer eller mindre genetiskt sluten avelspopulation på sikt.
Försvaret köper in mängder med hundar, tikar att avla på från både Sverige och kontinenten. Och de betalar mångmiljonbelopp. Av de 59 hundar vi sett fakturor på låg snittpriset på över 200 000 kronor per hund. Marknadsmässiga priser, säger Försvarsmakten. Men både experter vi pratar med och uppfödare runt om i Europa säger att priserna är långt över det normala. De flesta hundarna var unga, hade inte några höga utbildningsmeriter och framförallt hade de inte visat att de faktiskt kunde få bra valpar.
Det är ju bara en idiot om det hade varit en privatperson, ska jag tillägga, för det är ju värre med sina egna pengar. Men som skulle köpa antik för de här pengarna och inte ens veta om hon kan bli dräktig.
Så reagerade hundexperten Fredrik Sten i förra avsnittet. Försvarsmakten kan också ha brutit mot lagen när de köpte in de här hundarna, eftersom de aldrig annonserade ut någon offentlig upphandling.
I det här avsnittet ska vi titta närmare på vad det var för hundar som Försvarsmakten köpte in för de här höga summorna. Vi hör Erik Wilson igen som var avelsansvarig på hundtjänstenheten fram till i våras då han gick i pension.
Man kan säga att schäferhasen är delad lite grann. Det finns en utställningstyp och en arbetstyp. Och det är ju den här arbetstypen som vi är ute efter då.
Erik Wilson har en doktorsexamen i etologi, alltså läran om djurs beteenden. Han berättar att ambitionen var att ta fram en ny sorts schäfer. En schäfer särskilt framavlad för att passa just som tjänstehund inom till exempel militären eller polisen.
Så att vi köpte in ett dussintal tikar från svenska uppfödare. Men i och med att vi hade gjort det så var i stort sett de kända brukslinjerna företrädda. Så skulle vi köpa fler tikar från Sverige så skulle det bli då med halvsyskon och kusiner och annat till de som vi redan hade köpt in. Och då blev vi tvungna att vända och gå utanför landets gränser.
Efter att den svenska och den nordiska marknaden var skannad på de blodslinjer som var lämpliga så var det dags att titta på vad finns det mer i världen som har bra hundar helt enkelt med friska, sunda linjer så gott vi nu kan få tag i.
Kapten Pierre Wahlström är testansvarig på hundtjänstenheten och tidigare dressyrvärldsmästare. Det var i mångt och mycket hans internationella kontakter som man använde sig av när man köpte in hundarna.
Sen har jag ju såklart i mitt privata liv, eftersom jag har tävlat mycket, jag har mycket kontakter utomlands och jag har använt dem också och får höra mig för. Och jag har själv tävlat VM och jag har vunnit VM och därmed så säger man ungefär vilken klass utav folk som vi vill jobba med.
Men sen när vi började var tvungna att gå utomlands och rekryterade hundar som hade mindre dokumentation, som vi visste mindre om. Då blev det också ett dipp neråt. Både när det gäller mentalitet och visst man också när det gäller hälsa. Alltså linjerna från, som vi tog in då från Europa, de hade mycket arbetslust. Men de kanske inte hade den här mentala stabiliteten som vi eftersträvar på en tjänstehund.
Jag ska inte ramla här för jag är hårt.
Tillbaka på Reino Oskarssons hundgård. Han jobbar inte med Försvarsmakten längre. Och efter att han slutat där så har han varit uttalat kritisk mot deras avelsprogram. Han var en av dem som anklagade Försvarsmakten för att ha fuskat med mentaltesterna på hundarna de födde fram. De anklagelserna berättade vi om i första avsnittet av Hundfabriken. Reino Oskarsson har sett de dyra tikarna som köptes in på nära håll. Hans hundgård blev första anhalt för flera av dem när de kom från Europa.
Alltså det var ju så att hur det gick till, det var ju det att hundarna kom ju. Jag var ju ofta så hämtade dem vid gränsen eller också kom man hit med dem och sen stallades de upp här och sen stod de här ett tåg och väldigt många av de här hundarna hade jag ju uppdrag att jobba med. Och jag var väldigt bekymrad över vad jag såg. Det var många av avelstikarna var sjuka. Hade klåder, stora problem, pälsproblem. Och framförallt mycket dåliga mentalt. Vi hade ju på tikare som var otroligt rädda. Vi fick jobba med dem månader för att få dem kontakt med dem och sådana här saker. Och sen varierade man, det fanns ju rädsla med nästan i alla va. Och sen framförallt så var det mycket klåder.
Var det här tikar som du själv skulle avla på?
Aldrig.
Varför inte?
Nej, de höll inte måttet.
Vad hände med de här avelstikarna sen? Vad blev deras framtid?
Ja, de gick ut i fodervärda runt om i landet och sen så använde man dem över.
Hundarna som stod hos Reino Oskarsson var några av urmödrarna. Några av de tikar som alla de nuvarande försvarsmaktshundarna kommer ifrån.
Det är ju grunden. Man byggde ju upp sin stam på de här. Sen har man ju då fortsatt. Och förhoppningsvis får man väl hoppas att det har blivit bättre. Det är inget jag kan svara på, men grunden är ju inte bra.
Påtalade du det här? Sa du att det här är inga bra avelstikar?
Ja, flera gånger.
Vad fick du för svar?
Jag var inte populärt. Nej, man tyckte att jag skulle inte lägga mig i det. Och det kan de ju för sig ha rätt i. Det var ju inte det jag så att säga anlita för mig. Men jag kunde inte låta bli. Jag tycker att det är för jäkligt när man inte så att säga förstår chefens bästa.
Men Erik Wilson, tidigare avelsansvarig på Försvarsmakten, menar att det ligger andra motiv bakom Reine Oskarssons kritik.
Så länge vi hade nyttjade hans tjänster så fick vi ju aldrig några sådana signaler, utan då var de ju precis tvärtom. Utan de signalerna kom ju efteråt när vi inte längre hade möjlighet alltså att bedriva affärer med honom. Så att, ja, det är väl en viss rekyl av bitterhet kan man säga som ligger bakom de synpunkterna.
Men i sak då, det som han säger att en del av de hundar som köptes in, att de hade problem med klåda eller problem med mentaliteten och sånt där. Vad tänker du om det?
Nej, alltså de visst har sedermera dykt upp en del, alltså, det är ju ett av cheferasens stora problem, så är det klådor. Så att, alltså, jag kan ju inte säga att någon av de hundar som vi har köpt in vid något tillfälle inte ska visa tecken på att klia sig. Det är liksom, det kan jag inte göra. Men på det hela taget vill jag påstå att de hundar som vi har köpt in har varit friskare än genomsnittet. Det är helt klart.
Det kan man naturligtvis direkt hänleda till att jag fick inte mer och jag susar även. Ja, men så är det ju inte. Jag satt igång och kritiserade dem för att jag ansåg att den avelsstrategin som de hade var fel.
Så det är inte av bitterhet över att du inte fick mer affärer som du började kritisera dem?
Nej, inte av den anledningen. Sen tycker jag att det inte är rätt. Men det är en annan sak.
En säger alltså att hundarna var kliande och rädda krakar som inte borde användas i avel. Den andra säger att de var friskare än genomsnittet.
Vi börjar höra av oss till fodervärdar runt om i Sverige som ställt upp och tagit hand om de tikar Försvarsmakten köpte in för att avla på. De här privatpersonerna har hunden boende hemma hos sig men lämnar in den till Försvarsmakten när den ska paras eller föda valpar.
Hallå, Margret.
Ja, hej Margret. Jag heter Mikael Sjödell och ringer från Sveriges Radio.
Hej, hej.
Hej, ringer jag stör eller har du tid en minut?
Ja, jag har tid en minut.
Ja, vad schysst.
Margret Fjällström i Dikanäs i Västerbotten. 2009 var hon precis som Thomas Eriksson, som vi hörde i början av programmet, fodervärd åt en av de inköpta tikarna som kom från Tyskland. En hund som hette Ellie och kostade svenska skattebetalare nära 270 000 kronor. Men som hade stora problem med klåda.
Hon kliade sig i ljumskar under magen, alltså gnagde sig runt svansen. Så att hon blev nästan skinnflodd. Man var tvungen att hålla på smörja och ändå var det inte så att man klarade av och hålla det utan klåda.
Det låter inget vidare.
Nej, det är ju för hunden skulle det ju jättehemskt. En hund med klåda. Alla som är hundägare som vet en hund som kliar sig, alltså de får ju inte ett bra liv, naturligtvis.
Det vart ingen avel på hunden Ellie som försvaret köpt in. Ellie är en av få hundar som Försvarsmakten trots allt skickat tillbaka och fått ersatt med en annan hund. Men ersättningshunden visade sig inte heller vara något vidare. Den födde två kullar, men ingen av valparna dög till att bli tjänstehund eller för att paras vidare. Och flera av dem avlivades på grund av olika åkommor. Efter ett tag fick ersättningshunden så stora ryggproblem att veterinären gjorde klart att den inte fick användas i avel mer. Hunden avlivades.
Försvarsmaktens E-Ture. Försvarsmaktens Nele von Lundsholz. Försvarsmaktens Gösta. Och tappade jag bort det nu.
Vi hör fodervärden Thomas Eriksson i Umeå berätta om alla hundar från Försvarsmakten som han haft.
Ja, Försvarsmaktens Gadden, Tures son. Det är de jag har haft.
Och avelstiken Nele, som kostade runt 250 000 skattekronor, men som visade sig vara för aggressiv för att para, är inte den enda försvarsmakthunden han haft hos sig där något varit fel.
Ja, det var ju då gadden här. Som tyvärr hade ett ledfel som fick avliva 11 månader. Och sen då försvarsmaktens Gösta då, som var i en kull på 4. Men det gick bara någon månad så var hon ju sjuk. Riktigt sjuk. Och då undersökte hon. Då hade hon ju en allvarlig sorts livmodersinflammation. Så det var bara att operera och ta ut hela paketet. Så det var ingenting av henne. Det är Ture som är mest högljudd.
Det är lätt att hitta flera exempel på sjuka hundar och hundar som inte funkat i avel. Men hur ser egentligen helheten ut? Försvarsmaktens hundtjänstenhet har särskilda register över sina hundar, där de själva fyller i information om hundarnas hälsa, sjukdomar, parningar, testresultat med mera. Runt 90 hundar köptes in för att användas i avel. Av de 59 som vi har prisuppgifter på var snittpriset över 200 000 kronor per hund. Förhoppningen var att de här tikarna skulle föda fram bra valpar som i sin tur kunde paras och föra sina gener vidare.
Men när vi tittar i Försvarsmaktens register ser vi att majoriteten av de hundar man köpt in från kontinenten inte höll måttet i avelsprogrammet. Deras valpar parades aldrig vidare. Det kan finnas flera anledningar till det. Rädslor, klådor, aggressivitet eller ledproblem till exempel. Men majoriteten av de särskilda blodslinjer som Försvarsmakten säger att de letat upp på kontinenten slogs alltså ut redan efter en generation. Vi kan också se att flera hundar, precis som Thomas Erikssons hund Nele i Umeå, inte har fått några valpar alls. Hundexperten Fredrik Sten.
Men det är just därför värdet på en oprövad avelshund inte är något hög. Alltså det är ju just därför. Det här händer ju att en tik inte blir dräktig. Det här händer ju att en tik inte stämmer med löpen. Och det är inte så ovanligt, och det vet ju alla som håller på med hund. Att köpa en avelshund som inte har bevisat sitt värde i aven, det är ju ett lotteri. Och därför blir ju summorna ännu mer orimliga.
Vi hör kapten Pierre Wahlström igen, som haft en nyckelroll när det gäller att skaffa fram hundarna som försvaret köpte in för att avla på. Och som är testansvarig för alla hundar som hundtjänstenheten föder fram.
Man kan ju som amatör tycka att det är fruktansvärt att vi slänger bort hälften av materialet. Men samtidigt är det också ett bevis på att vi är ganska kräsna i det vi ska gå vidare med. Och samtidigt är det faktiskt så att idag har vi inga luckor i vår krigsförband. Våra tikar som vi har valt att gå vidare med, som vi inte kasserade, de har producerat så pass mycket hundar så att vi idag har fullt i våra hundgårdar. Soldaterna har en hund i sina händer. Det är till och med så att vi har råd att fylla upp det uppdrag vi har, att kunna samverka med de andra statliga myndigheterna i Sverige. Polisen får hundar av oss.
Oj, nu dänger de in den här hunden i plåtskåpen.
Det finns lite över 400 polishundar i tjänst i Sverige idag. Men varje år behöver polisen fylla på med mellan 75 och 90 nya hundar. Eftersom hundarna skadas, får mentala problem eller helt enkelt går i pension. Sedan 2012 samarbetar Försvarsmakten med polisen och har som mål att förse dem med hälften av deras behov av polishundar varje år. Tittar vi på helåret 2016 så var det bara 17 hundar från Försvarsmakten som hade det som krävdes för att bli polishundar. Alltså snarare hälften av hälften. Så här säger Magnus Söderberg, som är ansvarig för att skaffa fram polishundar på Nationella polishundtjänsten, om det.
Jag är inte nöjd med det resultatet. Jag hade velat sett fler hundar. Men det är ju deras avel så att säga. Men jag tycker att vi borde få flera. Så jag tycker det är ett stort problem.
Men de som, det har inte funnits tillräckligt många som är bra då?
Nej, det är inte tillräckligt många som klarar de kriterier vi har då. För att bli en bra polishund.
Försvarsmakten säger till oss att de inte känner igen bilden av att polisen inte får tillräckligt med hundar. De tycker att samarbetet med polisen fungerar bra. Men målet är att Försvarsmakten i år, 2017, ska lyckas leverera hälften av polisens hundar. Och det kommer de inte klara av. Enligt Erik Wilson, som tidigare var avelsansvarig på Försvarsmakten, beror det här mer än något annat på att Försvarsmakten saknar de ekonomiska resurserna för att föda upp och ta hand om fler valpar. Inte på att aveln lyckats dåligt. Så ligger det något i det som vi hörde hunduppfödaren Reino Oskarsson säga tidigare i programmet. Att Försvarsmakten byggt sitt avelsprogram på hundar som inte håller måttet.
Jo, men alltså du köper ju en produkt som du inte vet riktigt vad den innehåller. Det kan aldrig, det finns ingen som kan titta på en 1,5 år gammal hund och förutsäga hur den kommer att vad den kommer att nedärva för egenskaper. Utan det är alltid en chanstagning.
Men sett till kronor och ören så är det ju ganska mycket pengar då som egentligen bara man la på hundar som sen visade sig vara värdelösa ur avelssynpunkt.
Ja, visst. Men alltså det hade aldrig gått att förutse.
På nära att vi hade använt de tikarna vidare då och de hade lämnat ännu fler fel. Då hade de just kostat ännu mer pengar för skattebetalarna i veterinärkostnader och så. Och vi är ju drillade sen vi började att det är alltså med skattebetalarnas pengar som vi bedriver vår verksamhet. Och som någon slarvigt uttrycker det, man får inte leka med dem.
Hur har det då gått för Försvarsmaktens hundavelsprogram om man ser till vad de faktiskt fått i uppdrag av regeringen att göra? Nämligen att avla fram tjänstehundar. Erik Wilson igen.
Om vi till exempel tittar på den här figuren, den beskriver då andel hundar som har gått i tjänst. Mm. Då låg det första åren så låg det alltså på ner mot 20% av produktionen. Och nu för två, det här är inte, det saknas väldigt många hundar, men här hamnar vi närmare 50%. Så det innebär ju en otroligt stor förbättring.
Men det stämmer inte. Vi räknar på alla valpar som fötts mellan 2005 och 2014. De som är födda senare än så har inte med säkerhet hunnit tränats klart och gå ut i tjänst ännu. Det handlar om nästan 1700 schäfrar. Enligt de register vi har fått från Försvarsmakten är det då bara runt en femtedel av alla hundarna som blivit tjänstehundar inom försvaret, polisen eller på andra ställen som privata väktarbolag. Och vi kan inte heller se den förbättring över tid som Erik Wilson pratar om.
Och när vi fortsätter gå igenom resultaten upptäcker vi att det saknas information om nästan 300 hundar. Det står inte vad som blivit av dem.
Det var Erik Wilson.
Hej Erik, det här var Mikael Sjödell på Kaliber igen.
Ja, hejsan.
Hej. Du, jag ville bara dubbelkolla en faktauppgift här till med dig.
När vi ringer upp den tidigare avelsansvarige Erik Wilson som byggt upp Försvarsmaktens hundregister för att fråga mer om det här visade sig att Försvarsmakten inte vet vad som hänt med de hundarna. De vet inte om de i slutändan blivit tjänstehundar eller inte.
Den uppgiften är osäker och där har vi en informationsbrist i vårt system. Därför att som det ser ut idag att vi har inte kunnat dokumentera det därför att det har varit svårt att följa alla hundar vad som händer med dem efter test.
Kontentan av det är då helt enkelt att ni faktiskt inte vet vad som har hänt med de här hundarna. Hur många som faktiskt har blivit tjänstehundar i slutändan.
Nej, alltså det är korrekt. Jag kan inte svara exakt på hur många som har blivit tjänstehundar. Det är korrekt.
Försvarsmaktens pressavdelning meddelar att det skulle ta extremt lång tid att ta reda på vad som blivit av alla hundar och att de inte själva är nöjda med möjligheterna de har till uppföljning.
Det är en sak till som sticker ut när det gäller hundarna man köpte in från Europa för att bygga avelsprogrammet på. Vi har fått höra flera olika saker om säljarna som försvaret köpte in sina tikar ifrån.
Vi har alltså stått helt beroende av de här 5-10-talet säljare.
Väldigt många leverantörer och säljare.
Det är nästan lika många leverantörer som det är hundar.
Men när vi går igenom fakturorna vi fått ut för hundarna som Försvarsmakten i snitt betalat över 200 000 kronor styck för, så visar det sig att de flesta säljarna har kopplingar till en och samma kennel i Danmark. Men de flesta hundarna kommer inte därifrån från början. De har en tidigare historia ute i Europa. Om det hör du i nästa avsnitt.
Där döljer sig något som ger mig frossa. Det kan inte stämma.
Du har hört tredje delen av Kalibers serie Hundfabriken. Fortsätt lyssna på webben, i appen Sveriges Radio Play och på andra ställen där du hittar dina poddar. Följ oss gärna och diskutera programmen på sociala medier. Sök på Kaliber så hittar du oss.
Det här var ett poddradioprogram från Kaliber i P1 i Sveriges Radio. Alla P1-program finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play.